uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Jeez Louise, nu är det dags igen. Vi tokladdar för blågul VM-match ikväll.
Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf med en hälsning till dig och hela svenska folket.
Samtidigt är pressen stor på motståndarlaget Nederländerna som vi såklart tittar närmare på.
Och så har hybrisen nått nya höjder in the land of the free.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Hallå Samir, du befinner dig mitt i något slags midsommarfirande med svenska fans i Houston.
Ja, herregud, det är Camp Sweden, alltså den svenska supporterföreningen som har som tradition varje gång det är mästerskap och det sammanfaller med midsommar så kallar de till fest så alla svenskar som är i stan har liksom samlats här mer eller mindre och det har varit vild fest i snart 67 timmar. Nu har ju liksom festen börjat luckas upp och börjat också sakta tas över av brassar. Men det är väldigt mycket blågula färger, väldigt mycket fans som har rest hit som är väldigt peppade. Såklart på matchen som är imorgon min tid, men om inte så många timmar svensk tid.
Nej, men precis, ikväll. Vi har väl alla anledning att återkomma till de där svenska fansen. Men först behöver jag min sedvanliga hit. Vad har hänt under VM-natten, Samir?
Jag skulle vilja börja i änden Ismael Koné som vi pratade om igår. Du vet, Kanadas 26-årige mittfältare som var med om det där fruktansvärda benbrottet i matchen mot Qatar. Det var ju början av den andra halvleken som han blev kapad bakifrån. Det var absolut ingen värstingtackling, men den tog väldigt olyckligt. Och Koné sågs ju ligga ner på planen i förvirring, i chock. Hans ben var ju av och hängde på ett extremt obehagligt och framförallt onaturligt vis. Men nu meddelar Kanadas landslag att Ismael Koné har opererats, att operationen gick bra och att han förväntas bli helt återställd efter den här chockskadan. Men han missar såklart resten av VM. Från en hemmanation till en annan dag i USA har upplåstheten och hybrisen efter premiärkrossen mot Paraguay nått nya höjder. För idag gick amerikanerna ut och körde över Australien i en väldigt tjurig match. Det var mycket gruff, närkamper, spelavbrott och framförallt lite så småskumma mål. För 1-0 var självmål, 2-0 fick VAR granskas länge och noga innan den misstänkta offsiden upphävdes. Sen hade Australien skäl att kräva straff i mitten av den andra halvleken när Taylor Adams i USA trampade Jesse Metcalf på hälen. Domaren och varummet friade, men det är lite svårt att förstå vad det var som var okej med det där movet. Men närmare så kom inte Australien. Det betyder att USA är klara för slutspel efter två segrar på två matcher. Allting avslutades också med att domare Felix Zweier fick kramp och fick hjälp av australiska spelare för att stretcha vaden. Och nu dras allt fler fans och även utomstående med på den här peppen. Hybrisen, storhetsvansinnet. Tongångarna i USA efter den här segern är som man kan förvänta sig. Det är fullt pådrag.
Zlatan, I want one word from you. Can the US win this World Cup, yes or no?
Yes.
Okay, Zlatan has spoken.
Ja, du hör, han håller sakta men säkert på att bli en av dem. Men resonemanget är att när ett lag väl får det här så kallade momentumet, du vet, när de har det här massiva stödet som USA har, då blir de svårstoppade. Och nu har de vunnit 2-2, kan kanske till och med vila viktiga spelare i sista matchen mot Turkiet och såklart uppburna av hemmafansens kärlek. Menar Zlatan att USA inte blir att leka med i årets VM?
Ett annat lag som inte blir att leka med är Marocko. I natt besegrade de Skottland i Boston 1-0. På plats vår vän Emanuel Nashed, Radiosportens östkustreporter under VM. Först och främst, Emanuel, hur var det att uppleva de där skotska fansen?
Alltså helt magiskt måste jag ändå säga. Och jag har ju upplevt dem en ganska bra bit innan matchen också här i staden Boston. De har ju totalt tagit över hela stället, druckit upp all öl. Men de är hur goa som helst. Alltså det är verkligen, de heter ju Tartan Army, men det är en army av kärlek. Hur goa och härliga. Alla amerikaner man träffar älskar dem. Alla marockaner älskar dem. Jag älskar dem.
Men de fick ju förlora nu då med Marocko som vinnare. Hur bra var Marocko här?
inte så bra över hela matchen. Började väldigt bra, såg riktigt stabil ut. Men Skottland kom in i det slutet av första halvlek och kanske det bättre laget översett till den andra halvleken. Så att de övertygade kanske inte så mycket, men det är väl som man brukar säga, det är bra att kunna vinna även om man inte spelar en perfekt match. Men inte så bra som många hade tänkt för att vara liksom topp 10 nation på FIFAs ranking nu.
Jag hypade ju upp den här unge mittfältaren Ayoub Boadi i gårdagens avsnitt. Var det något som liksom stack ut när du såg honom på plats?
Ja, man ser i vissa små aktioner att det är hög klass på det han gör. Men inte alls lika synlig som första gruppspelsmatchen mot Brasilien. Absolut ingen dålig match av honom. Men absolut inte något som folk kommer snacka om efteråt. Precis på samma sätt som de gjorde efter Brasilien-matchen för Marocko.
Något som jag har noterat att folk dock snackar efteråt är ju det här kring en annan Marocko-stjärna, Achraf Hakimi. Det kom ju besked här samma dag som matchen mot Skottland, alltså europeisk dag i alla fall, att han ska ställas inför rätta. Det har spikats ett datum nu. Han är misstänkt för våldtäkt. Det är anklagelser som han har nekat till väldigt länge, men nu ska det bli rättegång. Jag har hört rapporter om att det också märktes av kring den här matchen i Boston.
Ja, det här hade inte Tartan Army missat, så att det var ändå väldigt märkbart att när han fick bollen då buades det väldigt tydligt. Så att ja, det hade de snappat upp och det färgade den här matchen på sitt sätt.
Tack så jättemycket Emanuel Nashed med oss från Boston.
Alltid ett sant nöje.
Avslutningsvis, den sista matchen som har hunnit spelas klart. Det var ju hög tid för Brasilien att vakna till liv i det här mästerskapet. Inför matchen mot Haiti lovade förbundskapten Carlo Ancelotti att göra ändringar i startelvan. Det blev inte fullt så blodiga som internet och experter hade spekulerat om. Inkom ytterbacken Danilo istället för Ibanez och forwarden Matheus Cunha istället för Igor Thiago, som hade en ganska tung match mot just Marocko i premiären. Storstjärnan Neymar är som bekant fortsatt skadad, och som vi pratade om i gårdagens avsnitt så börjar ju frustrationen bland brasilianska fans bli allt mer påtaglig. Och som om det inte vore nog har Neymar till och med blivit hånad av Brasiliens president.
O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo.
Ja, president Lula säger här att Neymar är den första spelaren i historien som har kallats upp till ett landslag för att jobba hemifrån på distans. Och det här sa han i en tv-sänd frågestund inför dagens match. Alltså, ouch, det måste ju svida.
Ja, det var hårt tycker jag.
Eller hur? Som sagt då, forwarden Matheus Cunha till vardags i Manchester United visade sig bli tungan på vågen för Brasilien. För efter en trög start på matchen tog Brasilien ledningen och sen rullade på. Matheus Cunha gjorde två mål och Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior 1. Och därmed är även Brasilien klara för slutspel. Just nu leder de gruppen och sista omgången mot Skottland kommer avgöra vilka som väntar i 16-delen.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Ja, det har varit en lång dag i Houston för landslaget. Tidig träning på Shell Energy Stadium i centrala delarna av stan. Hemmaarena för klubben Houston Dynamo och damlaget Houston Dash. Där finns det två svenskor som spelar, Amanda West och Evelina Dullian. Det här är den första ändamålsenliga fotbollsarenan som är byggd downtown i en stad i USA. Så det är lite så fotbollsklassisk mark. Men det är inte här Sveriges match mot Nederländerna spelas. Strax mer om den arenan. Men först, besked från landslaget i förmatchen är att alla spelare är hela och spelklara förutom en. Det är Erik Smith som har dragit på sig en känning. Han tränade på egen hand med fysion idag. Det är inte allvarligt, men han kommer inte vara en del av matchgruppen som ska ta sig an Nederländerna. Och landslaget körde ett ganska köttigt pass i värmen och framförallt fukten. Luftfuktigheten är väldigt påtaglig här just då, måste jag säga. Ja. Vi som bara satt still på läktaren på träningsarenan kände liksom hur svetten bara dröp längs ansiktet och ryggraden. Det är verkligen som att gå in i en ångbastu. Och jag är liksom fascinerad över hur det kan vara sån skillnad i klimat. Bara 4 timmar söderut från Dallas där vi nu har varit i 1,5 vecka. Men det handlar ju om att just de ligger nära havet och den mexikanska golfen. Men där kommer inte spelarna märka någonting av under matchen, för den spelas precis som i Dallas på en maffig arena under tak. en mil utanför Houston. Och den är byggd i första hand för amerikansk fotboll och rodeo. Har du hört något liknande? Det finns faciliteter för att hantera kreatur. Det finns häststall, du vet, mocka bajs och allt sånt där. Jag fick en rundtur i arenan förut. Jag kan ju konstatera framförallt att det är svalt och skönt. Runt 22-23 grader Celsius. Jag försökte hitta de här stallen och boxarna där de mockar hästarna. Men det visste FIFA-representanterna inget om. Så försökte jag snika iväg lite på egen hand. Men jag hann inte långt när jag blev stoffad av en amerikansk kvinna med väldigt mycket pondus. Men hur som helst, Sveriges dag fortsatte alltså sen med resa till just den här stadion. Energy Stadium som den heter i vanliga fall. Där var det presskonferens med förbundskapten Graham Potter och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Och Selma Jennervall från Radiosporten haffade ju Victor innan han träffade resten av media. Och Victor har en hälsning till det svenska folket.
Tack för stödet och att deras stöd inte, eller det når oss hela vägen till Texas. Så det betyder enormt mycket att det är så många som är intresserade, vill titta på när vi spelar. Så att vi kommer göra vårt bästa för att göra dem stolta. Och ja, så sagt, det är en stor ära för oss att vara här och få representera Sverige. Och att det är så många som väljer att ta sin tid och lägga ner pengar för att komma hit och annat. Det betyder enormt mycket för oss.
Fint.
Mycket av eller hur? Mycket av presskonferensen sen inför den här matchen handlade om den tidiga avsparkstiden. För matchen börjar 12 lokaltid här i Houston. Mm. Det är faktiskt något tidigare än vad spelarna är vana vid. Premier League till exempel, där Victor spelar, börjar ju sina tidigaste matcher 12.30 brittisk tid. Och tidig avsparkstid innebär ju också tidig läggdags. Det här är Victor Nilsson Lindelöfs bästa tips för att komma ner i varv.
Jag vet inte, jag sätter på något lite tråkigare på någon streamingtjänst kanske, så somnar man. En sån här naturdokumentär, så här Planet Earth eller någonting, det är väldigt avslappnande, så att det har ett bra tips.
Det här är ju något som jag själv har praktiserat, jag vet inte hur det är med dig, Susanna.
Jag somnar ju hur lätt som helst, har jag lärt mig under det här VM:et.
Ja, det är en superkraft du har. Jag kan dock rekommendera något kanske ännu lite långsammare än Planet Earth för de här lite maffigare dokumentärerna, för de vill man ju se. Det är alltid något spännande innehåll i dem. Men så finns det ju de här lite mindre påkostade men ändå feta. Till exempel på SVT Play, Världens Natur. De har jag somnat till många gånger. Henrik Ekman, det är en otrolig röst. Men skit i det nu. Vi, eller du Susanna, har ju tidigare i den här podden pratat om din förbläss, kan vi kalla det, för mittbackar som driver upp spelet och går med i anfallet, eller hur?
Jag älskar det. Det finns någonting både liksom hjärta i det. Det finns också en fotbollsmässig kompetens som de inte alltid får visa upp som de gör då som Victor Nilsson Lindelöf när de går på de där räderna. Jag älskar det. Jag ställer mig upp direkt.
Ja, men Victor är ju verkligen en sån typ av spelare och han gör det inte bara för att han ser luckor. Det är också en del av hans ledarskapsstil att visa på planen och sätta tonen, också tempot för spelet. Något han gjorde i Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien.
Jag försöker alltid på planen också visa framfoten och leda med bollen om det passar eller att driva upp med bollen. Så att, det är klart, jag såg en yta och ville öka tempot lite och det kändes som att jag lyckades. Det tog väl ganska lång tid att återhämta sig efter den där löpningen, men tyckte att det var värt det i alla fall.
Är det kanna på vi har hört i bakgrunden hos dig nu?
Det är kanna på. Ja. Det har varit kanna på. Det har varit sådana här brutalare mixer av ABBA. Det är framförallt de som går hem i de svenska fansens hjärtan. Du, senare idag alltså väntar Nederländerna om vi ska grotta lite i historiken mellan Sverige och Nederländerna. De här länderna har ju faktiskt mötts två gånger förut i mästerskap. Och det som sticker ut tycker jag, som krokar i ett så kallat rekord som Nederländerna har, som du ska prata om en stund. Mm. Bara de här mötena har slutat 0-0. Det är ju det där med att Nederländerna är väldigt svåra att slå. Mm. Och där, de här matcherna har faktiskt bjudit på totalt 77 avslut, men inga mål. Mm. 1974, VM, Västtyskland, gruppspel. Sverige möter Nederländerna. 0-0 slutade den. En match som framförallt är känd för att den nederländska legendaren Johan Cruyff gjorde sin så kallade Cruyff-fint för första gången på den internationella scenen. Hur skulle du beskriva den finten?
Ja, men det är ju när Cruyff i det här fallet då låtsas passa eller kanske slå ett inlägg eller kanske skjuta till och med, men istället drar bollen bakom sitt eget stödjeben och liksom kroppsfintar och får bort bollen och lurar försvararen åt helt fel håll.
Ja, han gjorde ju det med den svenska backen Jan Olsson. Han skickade honom till korvmojen som man säger, och en klassisk move var ju född. Sen skulle det dröja 30 år till innan Sverige möter Nederländerna i ett mästerskap igen. Och då var det EM 2004 som vi har varit och rotat i tidigare den här veckan. Mm. Kvartsfinal, 0-0, straffavgörande som Nederländerna till slut vann. Och sist vi möttes överhuvudtaget, alltså Sverige och Nederländerna, det var i VM-kvalet 2016-2017. Först 1-1 i Solna och sen 2-0 till Nederländerna i Amsterdam. Och jag vet inte hur många som minns det här, det var en väldigt snårig grupp. Frankrike knep första platsen i gruppen. Sverige och Nederländerna landade på samma poäng till slut. Men då är ju Sverige som gick vidare till playoff på bättre målskillnad. Sen vann ju Sverige över Italien över två matcher. Åkte till VM, där räckte det hela vägen till kvartsfinal mot England.
Men gud, vad är det du säger? Det är som att du målar upp att Sverige absolut har jättebra chans mot Nederländerna nu.
Ja, men det finns någonting där att gräva fram, tänker jag. Någon slags kraft.
Ja. Inför den här andra gruppspelsomgången så toppar ju också Sverige faktiskt den här VM-gruppen i och med segern i första matchen. Så den tidigare VM-spelaren, numera Radiosporten-experten, vår vän Johan Elmander, han tror att de svenska spelarna, att de mår alldeles tipptopp avslappnat just nu.
Alltså när man vinner matcher, oavsett om det är bra eller dåliga motståndare man möter, liksom att komma också, man har jobbat så länge tillsammans nu på vissa bitar, så funkar det emot Tunisien och så flyter det på och man gör massor med mål också. Det är klart att det är jättesjälvförtroende och det är lättare att åka hem och, liksom, och träna vidare och foka för nästa match som är Nederländerna nu då. Så att det betyder ju allting när man vinner.
Sen kan man ju vända och vrida på det här. Är det liksom skönare att jaga eller bli jagad? Vissa spelarna idag var lite inne på det, att det till och med kan vara lite skönare att slå i underläge. Att man därför måste se upp lite med Nederländerna som har lite mer att bevisa i den här matchen. Vad tänker du om det?
Jag håller 100% med. I det här läget som Sverige är när de ska möta Nederländerna, det är ju Nederländerna som är favoriter, så det kommer nog passa Sverige ganska bra. Men man får inte glömma av att Nederländerna, de kanske inte imponerade i sin första match, men det är ett otroligt bollskickligt lag som mötte ett annat bra lag i Japan. Så att, men jag är inte rädd, för jag tror att Sverige, de har ju visat upp att de är duktiga kollektivt och man står bra i sina block och kunna kontra med två stycken forwards som är i bra form, så kan det passa ganska bra.
Vad behöver Sverige göra för att ta poäng eller till och med slå Nederländerna?
Ja, men jag tror just det att man defensiven, man måste sätta defensiven bra. Kontringar vet vi att vi är duktiga på, eller Sverige är duktiga på, så att jag tror att det är det som är nyckeln. En bra defensiv och framförallt spela sig ur den press som Nederländerna kommer sätta högt. Spela sig ur den första pressen, då kan det bli väldigt bra.
Innan vi börjar prata mer om de orangea, tillbaka till Samir där vid fanzonen i Houston där det finns svenska fans som laddar inför matchen.
Vad heter ni och var har ni rest ifrån?
Jag heter Felicia och vi har rest från Stockholm till Oslo, till Nashville och sen bilar från Nashville till New Orleans och sen hit. Till Houston.
Ja, samma.
Och vad heter du?
Alexander.
Alexander, okej. Okay. Midsommar i Houston. Hur har kvällen varit?
10 av 10. Jättekul. Ja.
Dåligt med sill, men bra med öl.
Men nu är man bra sugen på match, eller?
Väldigt, väldigt. Det blir hemgång nu redan klockan... Vad är klockan? För att ladda upp inför imorgon.
Ja, det är marsch imorgon.
Kommer
vi se dig där eller?
Det är klart ni kommer. Ja. Ja, men hur känns det då? Ni är liksom i USA och ska se Sverige i VM. Beskriv känslan.
Det är match imorgon. Vi möter Nederländerna. Det kommer bli fantastiskt. Ja.
Fantastiskt men tufft. Och också så här, mina föräldrar var ju här i VM 94. Ja. Och nu är jag här med min pappa igen som var här då 94. Det blir fantastiskt att liksom återuppleva på något sätt det de gjorde. Såklart.
Vart fortsätter resan sen?
Hem. Dessvärre. Ja, vi har lite så kallat FOMO. Alltså många drar ju vidare till Dallas. Det gör inte vi. Alltså jag måste hem till kidsen. Men det är med sorg som vi kommer lämna Houston. Och vi hoppas ju såklart att vi går vidare. Att vi får våra poäng som vi behöver.
Ja. Vad säger du Alexander? Vinst eller oavgjort? Är det liksom rimligt att förvänta sig mot Nederländerna imorgon?
Det blir vinst. Isak gör 1+1 igen. Ja. Och sen går vi därifrån i ett eget tåg.
Du håller med. Vinst.
Hur långt går Sverige?
Vi vinner.
Vi tar oss långt.
Vi tar oss jävligt långt. Chanserna är goda.
Hoppet är det sista som lämnar. Så att säga.
Hörrni, tusen tack.
Ja, det är peppigt i Houston. En som inte är där utan som är på hemmaplan. Låt oss skänka en tanke åt honom. Framspela hjälten i playoffet. Allsvenskans godaste Gustav som skadade sig på uppvärmningen till Gais hemmapremiär i våras. Inte fick fullfölja den här resan från division 3 på bara några år som en late bloomer fram emot VM. Radiosportens Patrik Ljunggren har träffat Gustav Lundgren som ju skulle varit där.
Första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där. Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att, då har man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att, nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
Men du, resten av livet säger du?
Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Och därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Vi vänder blicken mot den orange motståndaren, Nederländerna. Ett lag som ju har sina egna skadebekymmer, bland andra. Jurjen Timber tvingades ju kasta in handduken redan före VM. Förlåt, jag cringear riktigt mycket med ljudhumor här, men nu har ju...
Ja, men jag stod faktiskt och tänkte på den låten också.
Ja, nu gjorde det. Ja. Därför att nu har ju också även Jurjen Timbers tvillingbror Quinten fallit som en fura, i alla fall temporärt. Han är inte tillgänglig mot Sverige, han har fått en lätt hjärnskakning i en kollision under träning. Och han verkar ha dragit med sig fler i fallet också. Mittfältstjärnan Frenkie de Jong mår inte heller toppen efter den där smällen. Han är ett litet frågetecken och har, för att citera den nederländska förbundskaptenen Koeman, problem nedanför midjan. Jag har förstått att det togs emot med en ganska stor skrattsalva i pressrummet när han uttryckte sig sådär.
Journalisterna vek sig dubbelt för att Koeman är ju heller, det är en ganska allvarsam man. Ja. Det är liksom en bister uppsyn och när han bjuder till med en sån där liten formulering, då förstår man inte riktigt vad som händer.
Samtidigt, Nederländerna har ju alltid ett riktigt bra lag. Inför EM för 2 år sedan hade man också massa bekymmer men nådde ändå semifinal. Den här fotbollsnationen Nederländerna som påhejas förvirrande nog med hupp hupp Holland. Men alltså, jag vill verkligen inte att vi ska bli så repetitiva att vi stannar upp här igen och förundras och förklarar varför är det Holland? Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand? Så, nu kan vi släppa den. Vi går vidare. Många har nog sett de här nederländska fansen senaste mästerskapen. Vänster till höger hoppdansen i supportermarschen till match. Jag har upplevt det, tyckte att det varit helt magiskt. Bland annat under damernas hemma-EM-triumf 2017 när det liksom fullkomligen exploderade med den här massan av enbart orangeklädda som sjunger och dansar med till det här dunka-dunkat. Nederländerna har spelat VM 11 gånger. Det är färre än Sverige faktiskt. Man har varit så nära VM-titeln. Silver 1974, 1978 och 2010. Det är det lag som har spelat flest VM-finaler utan att ha ett guld. Så man är oftast ganska bra i mästerskap. Nederländerna har också en sjuk svit. Vi var inne på det tidigare att vi skulle komma till det här i VM-sammanhang. Under ordinarie tid är Nederländerna obesegrade ända sedan finalförlusten i Sydafrika 2010.
När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår dem då, nu på lördag.
Ikväll, svensk tid. Om Nederländerna inte förlorar mot Sverige så skrivs historia. För just nu har de 13 raka VM-matcher utan förlust. Man är i topp tillsammans med Brasiliens landslag från 50- och 60-talen. Sen är det ju värt att påminna om här, tycker jag, Samir, att Nederländerna var ju inte med överhuvudtaget i VM 2018, så då kan man ju inte ens förlora en VM-match.
Men jag måste bara fråga, tycker du att det här är ett giltigt rekord? Alltså, sist Nederländerna var med i VM, då förlorade de en kvartsfinal mot Argentina. Ja, det var på straffar. Men jag menar, alltså, de har egentligen bara vunnit en match på raken i VM, om man ska vara helt krass.
Jag tycker inte vi behöver fastna vid det här så jäkla mycket. Det man kan ta med sig, för det är oftast det som jag liksom stannar upp vid, är ju, finns det något att liksom verkligen nyttja ur det här som är viktigt att veta? Ja, då är det att Nederländerna är svårslagna. Det är väl det. Det är väl typ den slutsatsen vi kan dra, eller?
Jag köper det.
Tack. Förväntningarna hemma vid är dock inte så nöjda vid att det blir oavgjort eller en seger om det inte har varit underhållande. Det har ju historiskt sett varit viktigt för Nederländerna att inte bara vinna, utan också det ska se rätt ut. Det ska vara anfallsfotboll. Vi minns missnöjet 2010, första finalplatsen på evigheter då. Men det såg liksom fel ut. Fansen njöt inte, de skämdes nästan eftersom det inte var den här sprudlande offensiven, utan snarare brutal mittfältskarate. Det var inte något som man gärna lyfte fram själva, även om det blev liksom ett silver. Tillbaka till nuet. Nederländerna har varit brutalt stabila i VM-kvalet. 6 segrar, 2 oavgjorda, båda mot Polen som ju Sverige sedan mötte i playoff-final. Målskörden för Nederländerna i kvalspelet, 27 framåt, bara 4 insläppta. Veteranen Memphis, han gjorde 8 mål i kvalet. Det är värt att påminna om det här ändå, tycker jag, att han är ju faktiskt Nederländernas främsta målgörare genom tiderna. Det känner man ju inte när man tänker efter.
Men man minns ju stora målskyttar som Van Persie, Kluivert, Van Nistelrooy, alla de här gamla giganterna ju som Nederländerna har haft i landslaget.
Men just Memphis, som ju är den som har gjort flest, han har varit lite halvskadad in emot VM, så han startade på bänken senast. Men här finns ju andra, alltså Liverpoolbacken Virgil van Dijk, visserligen på väg mot slutet av karriären, men han är en ledare i det här laget. Liverpool-anfallaren Gakpo, här finns Dumfries, Koop Mainers, Grafenberg. Alltså, det är otroliga spelare. Och tittar man på Nederländernas VM-premiär och bär med sig hur Sveriges skakiga defensiv har sett ut de senaste åren, då känns det lite nervöst och som ett riktigt test det här. Nederländernas 2-2-match mot Japan, det var en av de bästa matcherna i den första omgången i VM, i alla fall den där andra halvleken. Det gick snabbt, det var otroligt många målchanser och det var 2 ruskigt bra lag som hade en härlig holmgång. Och nu ska Sverige mäta sig mot ett av de där gängen.
Ja, och samtidigt då i Sveriges grupp, skickliga Japan mot Tunisien med färsk förbundskapten ju sen den här Sverigeförlusten. Det är min favorit, Hervé Renard. Du vet, han i Norge kallad porrtränaren.
Ja, hur ska du ha det?
Och så här säger han själv om den här utmaningen både han och Tunisien står inför i en intervju gjord med FIFA.
When Tunisia called me, I was at home in Senegal. I did not hesitate for a second. I believe in myself, so I try to convince others everything is possible. It's the most difficult challenge, but it's also the most motivating. To get the players back on track after that crushing defeat. We need to go deep and find something we didn't think is within us.
Oh, tror du att han kan göra det? Det vore ju himla fint för Sverige.
Ja, men det är ju ett särskilt virke ändå. Människor som går in i en sån här situation och ser utmaningen, ser möjligheterna. Det är ju ett väldigt knäppt scenario han kliver in i. Jag hoppas stenhårt på honom.
även av svenska anledningar då. Tiderna att minnas här, det är ju framförallt god kvällsmatch 19.00 Nederländerna mot Sverige. Sverige har ett superläge. Vinst, 16-delsfinalen är säkrad. Kryss, det lär också räcka långt. Och blir det förlust, då behöver det inte vara så himla jobbigt ändå, förutom att man vet att det ska bli en match mot Japan efter det. Men vi ska ju oavsett inte hoppas på någon förlust ikväll. Det kommande VM-dygnet bjuder inte bara på högintressant för Sverige. 22.00, Tyskland mot Elfenbenskusten. Hej toppmöte med massvis av roliga karaktärer. Och Tyskland som alltid krampar i andra gruppspelsomgången. Vad ska hända i grupp E? Där också Ecuador och Curaçao möts. I natt blir det ju som kommer där, svensk tid 02.00. Men efter Japan-matchen, efter 8 snåret ungefär, då är vi tillbaka med alla tankar.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.